Doktorn sa att jag var klen och att småttingarna skulle följa tätt på varann. Men jag tror inte han ställer till ett missfall om han inte anser det nödvändigt.
Året är 1925. Göta i Pujo väntar barn nummer 2. Hon är lyckligt gift och 24 år gammal, men hennes föräldrar är inte alls glada över graviditeten. Det som sker sedan kommer Göta att hemlighålla för sina barn i årtionden tills det kommer upp till ytan över 70 år senare. Det här är Oönskade barn, del 2 om läkardottern Götas hemlighet av mig, Anvi Gardberg. Det är 1990-tal. Min pappa Janne är pensionär sedan några år tillbaka. Han har haft en kris i sin ungdom och en svår relation till sin mamma. Han vill förstå henne bättre. Nu när hon är död och hans syster är på långvården får Janne tillgång till gamla brev och dagböcker. Han sätter sig vid sin dator, en Apple Macintosh, och skriver rent sida efter sida av brev från 1920-talet. Tidigare har han invigt mig i flera familjehemligheter. Men nu kommer det fram något som ingen av oss kände till.
Kära oroliga du, lilla mor, vi ids inte oroa oss.
Det är februari 1925 och Göta skriver brev. Hon är mamma till Barbro som är 2 månader gammal och hennes man John är lärare vid Västra Nylands folkhögskola. Göta och John ska senare bli föräldrar till min pappa Janne och mina farföräldrar. Nu skriver Göta till sin mamma om en korg som hennes pappa har packat.
De där mystiska grejerna från fars lilla korg ska jag nog använda. Ni ska inte vara oroliga för min skull. Jag ska vara förståndig. Men om det händer att Barbro skulle få en bror eller syster, tänker jag inte sörja. Och hoppas att ni inte heller skulle göra det.
Korgen innehåller en glasflaska med vätska. Det är auroform. Pappa Ismail, som är läkare, anser att Göta ska spruta den här vätskan i slidan efter samlag.
Jag är som en trasa efter en sån här procedur. I ett par dagar. Och det är inte auroformens fel. Det var samma sak med Lysolen i Malm. Kanske var det därför jag tyckte Barbros tillkomst var så lindrig. Att jag såg den med den första tiden jag var gift som bakgrund. Lilla mor, jag ska bruka dem för din skull. Men min lekamen reagerar surt för dem. Du ska nu inte tro, lilla mor, att jag långsamt förbereder dig på nummer 2. Nej, men jag har nu inte riktigt förtroende för de där grejorna. Barbro kom ju till, dem till trots.
En annons i Hufvudstadsbladet från 1911 förklarar vad auroform är för någonting.
Auroform är en välluktande desinfektionsvätska. Auroform har ej Lysolens frätande egenskaper. Angriper således ej metallinstrument. Vi tillåter oss härmed vördsamt fästa herrar läkares och den ärade allmänhetens uppmärksamhet på det utmärkta desinfektionsmedlet. Auroform dödar kolerabakterier på omkring 5 minuter och paratyfusbakterier på 10 minuter.
Auroform innehåller giftigt formalin och tvållösning. När Göta gifte sig 1924 och lämnade sitt föräldrahem skickade hennes far med Lysol i korgen. Det är också ett desinfektionsmedel. Det verkar som om Göta använder Lysol och Auroform motvilligt för att göra sina föräldrar till viljes. Jag vill veta mera, så jag söker upp Lena Lennerhed som är professor emerita i idéhistoria.
Nej, alltså det här är ju desinfektionsmedel, men det fanns ju en ganska utbredd föreställning om att man också skulle kunna spruta in den här typen av lösning med en livmoderspruta. Man kunde använda Lysol, så att rengöring, det finns en sån tanke om att den här typen av desinfektion eller tvål skulle kunna ha någon bra effekt när det gäller att komma åt spermier när man inte vill ha där. Men vi vet ju också att, jag menar, det var många som försökte. Absolut, men det var ju inte särskilt effektivt.
Nej, jag har läst om USA att varannan amerikansk kvinna som använde Lysol så ändå började vänta barn. Och så har jag läst att man började marknadsföra Lysol till kvinnor i USA just på 1920-talet. Och då var det förbjudet att marknadsföra preventivmedel.
Alltså man hittar ju den typen av annonser även i Sverige där man försöker gå runt lagstiftningen och liksom indirekt informera. Jag har sett information till exempel om en livmoderspruta som såldes, som man gjorde reklam för den i pressen. Då så stod det då att den här livmodersprutan var jättebra, man skulle använda den när man just hade haft menstruation eller den skyddade mot dålig lukt. Till och med om man skulle till och med kunna undvika livmodercancer. Alltså man lovar väldigt mycket i de här annonserna. Men sen så står det också i fet stil längst under i annonsen. Får inte användas om du är gravid. För då avgår fostret. Så det är ju en varning då för att använda den här livmodersprutan för gravida och som ju fungerar precis då som att en information om att om du använder det här så kan du göra en abort.
I USA påstod annonserna att Lysol motverkade dålig lukt från underlivet och att det skulle hjälpa kvinnor att hålla ihop sina äktenskap. Men de som köpte preparatet leddes att tro att det fungerade som preventivmedel. Redan 1911 hade 5 kvinnor dött och 200 blivit förgiftade av Lysol. Det känns kusligt att Götas föräldrar uppmanar henne att använda de här preparaten. Jag möter min kusin Emilie som är 11 år yngre än jag. Våra pappor var bröder. Vad tänker du om Götas mystiska korg? Giftiga ämnen att skölja sig med efter samlag.
Det låter jätte på något sätt sorgligt och skrämmande. Att det har jag kanske funderat när jag har tagit del av de här historierna nu. Egentligen just de här via dig så tänker jag att det är sådana hemska saker som man på ett sätt hoppas att ingen ska hamna och göra med. Men förstås så här har det varit. Och samtidigt så blev jag lite rörd över det att jag tänkte på den här hennes pappas läkarens liksom omsorg. Men samtidigt kanske det också är en sån sak som man sen funderar att hur många den relationen, hur många frisk den har varit.
Jag funderar på det, varför skickade han med en korg med Lysol när hans dotter reste från Åbo som nygifta? Vad låg bakom?
Vi har fått åtminstone en sån uppfattning, tänker jag, här via just familjehistorierna att farmor på något sätt var svag och det där och sjuklig eller liksom man var rädd att hon var bräcklig liksom sådär att man tänker också kanske psykiskt så det där att det har varit en sån rädsla säkert för att på något sätt bli belastad. Så här har jag åtminstone resonerat för mig själv att det här är en sån här omvårdnad på något sätt och det där. Förstås, det här har ju nog varit ett sätt att ganska sådär aktivt kontrollera på något sätt de som följer efter och vara delaktig i deras liv. Det väcker jättemånga tankar.
Det framgår ur de här breven att Göta har varit sjuk som tonåring och svårt sjuk i 20-årsåldern. Både någon slags nervsammanbrott, någon slags utmattning kanske. Och sen hade hon ögonproblem, hon hade en näthinna som föll så att hon måste ligga i många månader och de var rädda att hon skulle bli blind. Min pappa berättade en historia om att hon hade varit ute och cykla i Åbo och så var det några pojkar som hade dragit ut någon tråd över vägen och att hon föll och att det här ledde till att hon fick att näthinnan föll. Men jag hittar inte någonstans den här historien i de här breven.
Okej, och att mig har man igen sagt att det, där, att det skulle ha varit någon sorts... att hon ska bli träffad i ögonen av och jag förstår att det hade mer att göra med någon sorts fest eller någonting sånt här. Att, hos oss har man talat om en champagnekork till och med. Men det, där, men det här låter ju mycket mer vågat än den här, din historia om cykeln.
Ja, men vad fascinerande. För att jag tänker så här att jag är inte alls säker på att någon del av de här historierna är sanna. Att kanske det inte fanns en cykel och kanske det inte fanns en champagnekork.
Jag är ju själv född så att hon precis levde en kort tid samtidigt med mig. Så jag har ju aldrig haft en sån här riktig relation till henne. Men sen samtidigt så förstod man ju att det fanns en massa saker som var på något sätt hemliga. Jag kommer ihåg när jag blev visad hennes pudardosa och de sa att det var klart att hon sminkade sig för att hon skulle se friskare ut. Men det var så att man fick inte veta om att hon hade det här sminket på sig.
Göta levde tills jag var 12. Jag tyckte bra om henne. Hon var originell och egensinnig. Hon struntade i vad andra tänkte. Min pappa sa att Göta hade varit väldigt fäst vid sin far Ismail. Jag letar längre bakåt i 20-talsbreven. Så här skriver hon själv.
Ser du, far var ju alltid mitt ideal. Nog har han fel, flyttfågel som han är. Men mig tog han med storm som liten flicka. Och jag tror att jag alltid kommer att hålla med far.
Ismail har varit aktivist och åratal borta från familjen. Han har bränt sitt ljus i båda ändar. Men när Göta studerar ett år i Helsingfors förmanar han henne.
Nog bör du ändå undvika att överanstränga dig. Du har ju ingen jättehälsa.
1923 vill John gifta sig med Göta, men Ismail är sjuk och Göta flyttar hem till föräldrarna. John vädjar.
Du, det börjar bli riktigt svårt att vara skild från dig. Så länge jag är tillsammans med andra så går det ännu an. Men så snart jag blir ensam börjar längtan efter dig formligen bränna inom mig. Och ingen fantasi älskog kan svalka denna hetta. Låt mig inte vänta länge.
Men Göta vill vänta.
Ser du John, så länge paps är krasslig och verkligen beroende av sin omgivning, av att ha sina egna kring sig, kommer jag att önska vara hos honom och mor så mycket som möjligt. Jag ville så innerligt gärna vara din hustru, men 6 månader är inte så förfärligt länge.
John vinner dragkampen och det blir bröllop i februari 1924, men Ismail får ett anfall när Göta lämnar hemmet.
Paps är fruktansvärt nervös. Inte trodde jag det skulle ta på honom så här att jag reste.
Göta och John har sedan länge smittit ut på kärleksmöten i skärgården. Men Göta skäms över att hon har låtit John få sin vilja fram. John svarar.
Men är vi inte ense om att vår älskog är det språk som för oss närmast varandra?
Ditt öga lock som blåbärstuvan, som smultron rådnar kinden.
Vad är det som får Göta att foga sig i andras vilja? Föräldrarnas vilja och Johns? Det är som om hon inte är riktigt vuxen. Ännu de första åren som gift skriver hon att hon känner sig som ett stort barn.
Munnen bjuder på vin som druvan, vackra ros i skogen.
Nu beskrivs också där hennes pappa som en sån här flyttfågel och sagofigur och sånt, en sån glorifiering på ett annat sätt och mystifiering också.
Ja, hon på något sätt beundrar honom helt gränslöst. Och sen blev hon ju också säkert väldigt gruvligt besviken sen när han dog, visade sig att han hade stora skulder. Det har jag också hört av min pappa Janne, att han missbrukar morfin. Men sen då pappa Janne, han har skrivit in sådana skeptiska kommentarer bland de här breven. Och han ifrågasätter att är Göta faktiskt så svag som Ismail och Tyra verkar tycka? Att är hon så dålig? Vad tänker du?
Jag upplever kanske att hon är ganska mycket så här starkare och mer målmedveten än vad man kanske får för tanke. Och därför får jag kanske just den tanken att ha funnits i föräldrarna, i hennes föräldrar, ett behov liksom av att kontrollera och hålla henne i den position som de har tänkt att hon då finns i. Alltså att hon är svag och att hon behöver tas hand om och försökt också säkert i bästa mening uppmana henne att vara på något sätt försiktig och så vidare. Men sen samtidigt så är det ju helt tydligt att hon vill ha sin familj och hon vill leva sitt eget liv. Men samtidigt är hon ändå inte, alltså hon tar ju inte på det sättet avstånd, utan hon försöker ändå liksom vara med och tillmötesgående och ta hand om och så vidare. Att hon har säkert haft en svår position där, liksom, tänker jag mig.
Under vårvintern 1925 får Göta förmanande brev av pappa Ismail och mamma Tyra. Hon ska inte överanstränga sig och hon ska använda auroform. Men när det blir maj känner sig Göta svag och det blixtrar för ögonen på henne. Hon tar med sig sin bebis Barbro och reser från Pujo till Åbo för att gå till läkare. Nu väntar en överraskning.
Min man, hurra! Idag har jag traskat från den ena doktorn till den andra och är nöjd med resultatet. Ögondoktorn sa att näthinnan sitter som den skall, ett gott resultat av enrotsbehandling. Blixtrandet beror blott på allmän trötthet eller någon skrumpning av ögonbottnen. Och doktor Siliakus sa att jag hade att vänta småbarn. Alltså ingenting i olag, utan ren naturlig förklaring till den senaste tidens skröplighet.
Göta väntar alltså barn igen, trots auroformen. Barbro är inte ens 6 månader gammal. Jag kollar upp Åbo adresskalender från 1920-talet. Voldemar Siliakus är gynekolog och Ragnar Rostedt är ögonläkare.
Siliakus skulle överlägga med Rostedt och med far för att komma underfund med om han skulle åstadkomma en abort eller låta saken ha sin gång. Han sa det ju nog att jag var klen och att småttingarna skulle följa rätt tätt på varandra. Jag för min del har lugnat mig och gör som han finner för gott. Han verkar mycket sympatisk. Och jag tror inte han ställer till ett missfall om han inte anser det nödvändigt. Jag är i varje fall så glad över att allt är i skick inom mig, att jag kunde flyga på dig.
Vad tänker du om det som händer här?
Jag tänker alltså att här är en massa karar som håller på att sätta sig in i vad hon gör. Ja, ja.
Menar du liksom att de ska bestämma över henne?
Ja, men nu är det kanske det som man får den där tanken. Men alltså hela den här på något sätt relationen är ju sån där att det liksom är det där och det här ständiga nära kontakten och förtroliga kontakten som finns där. Så, det där, så den är ju liksom på det sättet det där. Nu är det nu på något sätt speciell eller åtminstone jag tänker att den är speciell.
Jag funderar på att hur mycket påverkar Ismails åsikt här? Alltså han säger ju garanterat att hon klarar inte av ett barn. Och de här andra läkarna är yngre. De kanske lyssnar till honom.
Men nu känns det ju som att det är inte hon själv som bestämmer. Ja.
Abort är strängt förbjudet i Finland vid den här tiden. Och så är det också i Sverige. Men det finns ett kryphål i lagen. Läkare kan utföra abort med argumentet att det räddar mammans liv. Lena Lennerhed skriver i sin bok Historier om ett brott om Lena, en 15-årig levnadsglad flicka som har sex med sina pojkvänner. Det är 1935.
Men det är klart att hon blir gravid. Och mamman tar då flickan till minst 3 olika läkare i Stockholm, privatläkare, som mamman då känner till. Och alla de läkarna skriver intyg på att Lena har en allvarlig sjukdom. Någon pratar om något hjärtproblem, någon annan pratar om något annat hälsoproblem och menar då att hon bör få en abort.
Lena är fullkomligt frisk.
Och det som händer är att hon tar de här intygen och så får Lena en abort genomförd på Sabbatsbergs sjukhus. Och hon beskriver i sin dagbok hur hon och mamman då faller i varandras armar och gråter av glädje över att detta nu är över och att man fick göra detta. Men det visar ju också hur abortfrågan så mycket är en klassfråga. Hennes mamma känner till de här läkarna. Hon vet vem man ska fråga, eller hon kan fråga sig fram och hitta läkare. Vi vet inte om mamman betalade pengar, men det är inte alls säkert. Utan jag kan tänka mig att också flera av de här läkarna tyckte att de ville hjälpa till. Flickan är 15 år, då tycker man att hon är för ung. Då kan mamman rigga en legal abort helt enkelt. I en tid när aborter är förbjudna.
Den 28 maj skriver Göta till John.
Det tog ont när Siliakus gjorde sin undersökning. Om det går så att de åstadkommer en abort, kommer du att få ge mig flickrättigheter för en längre tid? Får jag det? En puss från din lilla söta dotter och en från Göta.
Den 2 juni läggs Göta in på sjukhus. Hennes mamma Tyra skriver.
Göta har varit sjuk så gott som hela tiden. Hon är på sjukhus från och med idag. Och ska behandlas en smula. Barbro är söt och snäll. Eljest skulle jag inte orka alls.
Ingenstans i breven skriver någon ut att det blir en abort. Men allt tyder på att den sker. Barnet som Göta har burit kommer inte att födas. Vilka metoder har man använt på 1920-talet?
Man pratar om dilatering först och sen att man använder kurett. Alltså D och C pratar man om, och det gör man i USA och så vidare. Att man helt enkelt för upp ett slags stift genom livmoderhalsen för att vidga den först, och sen för man upp ett instrument för att skrapa helt enkelt bort fostret och eller reta så att fostret avgår. Men en kirurgisk abort kan man lite förenklat säga.
Det finns inga brev kvar av John som skulle handla om den här graviditeten. Kanske ligger han lågt. I juni är han i Pujo och skriver till Göta.
Hustru min, ringde nyss i rikstelefon till de dina och fick veta att det hela gått väl. Vad som i synnerhet gladde mig att höra var att du var glad till sinnes på eftermiddagen. Jag kan alltså vänta att möta en frisk och glad hustru när jag återvänder till dig.
Men Göta är inte frisk och glad när de möts igen. Hon mår dåligt, sannolikt både fysiskt och psykiskt. Vad hon tänker och känner vet vi inte. Hon skriver ingenting under de kommande veckorna.
Kom flicka lilla i lunden gröna, så ska vi plocka rosor.
Alltså det måste ju ha varit associerat en jättestor ångest med hela den här saken. Alltså om man nu tänker att man gör en abort på grund av då i det här sammanhanget som man nu åtminstone ser det som på medicinska skäl och sen inte får tala om det och det inte liksom existerar. Så det måste ju vara en jättestor sån här ångestfaktor för henne.
Och du har varit min enda vän och du förblir densamma.
Det här med att man är med om så här hemliga saker, det här måste ju ha var jättetungt att bära på. Att hur mycket tankar kan inte här finnas som hon har gått igenom. Att det är ju alldeles tydligt att, tänker jag sedan när man läser de här breven, att det handlar om någon sorts depression och någon sorts ångest över hur allting är.
Alltså hon nämner aldrig mera i något brev att hon har varit gravid eller att hon har gjort en abort. Så att, är det någonting hon ångrar? Eller känns hon över det?
Jag tror nog att det är ganska vanligt. Alltså det tänker jag med att det är ju ändå en sån här sak man har valt bort någon Så det här är nog säkert en sån här sak som hon har inte det där vill dela. Och i synnerhet när man tänker på det här med att hur fantastiska de på något sätt ville se varandra där i familjen, så det där, så finns det nu ens något sån här till den här fantastiska historien som de hade om hur de kom till och var och levde tillsammans. Det vet jag inte.
Göta har haft en svårare depression när hon var 20, efter det år hon studerade i Helsingfors. Jag läser hennes dagbok.
Jag har varit sjuk. Trött. Så det varit mer än vanligt sjukligt. Jag gick en tid och trodde att jag inte skulle orka leva mer. Den där fula varelsen inom mig satt och hånlog med kalla, ihåliga ögon och tvang bitterheten till liv. Hon borde ju aldrig få komma till makten, hon med isögonen. Men när de grå trötthetsspökena binder sina tunga slöjor över tankarna, då listar hon sig fram.
Efter aborten 1925 dröjer det inte så länge förrän Göta börjar vänta barn igen. På sin höjd ett halvår. Nu hemlighåller hon graviditeten för sina föräldrar. Hon föder en son sommaren 1926. Samma år som Ismail dör. Pojken får namnet Grels och kommer senare att bli pappa till Emilie. Två år senare väntar Göta sitt tredje barn, som uppenbarligen inte har varit önskat eller planerat, men föds ändå. Han blir min far, Janne. Göta hemlighåller också den graviditeten för mamma Tyra. Sonen Grell står närmare Göta än de andra barnen.
De har haft ett nära, jättenära förhållande och han har varit den som jag tror också mest av allt har försökt, eftersom Barbro, hans äldre syster, gjorde många misslyckade försök att på något sätt hitta sitt eget liv och det där, och pappa hölls på något sätt däremellan. Och sen igen Janne som var yngst, så han var liksom den som på något sätt vågade som första slå sig fri, bilda egen familj och vara liksom sig själv. Det har nog varit en sällsynt på något sätt gemenskap de har haft, och pappa tyckte att det var så fantastiskt på något sätt, hur man reste tillsammans och hur man gjorde och hur man hela tiden skrev brev till varandra. Det är ju underbart säkert i någon viss mån, men sen samtidigt så tänker man att hur lite det sedan har möjliggjorts att de här barnen liksom då, alltså pappa och hans syskon, att de har fått bli självständiga. Att man, det inte just är den här saken med att hon har varit sängliggande, att man har måste ta hand om henne, att hon har varit liksom extra känslig, barnen har vaktat och värnat om henne. Det har varit en här stark del av deras uppväxt och barndom, det där att beskydda henne och ta hand om henne liksom. Men det är förstås en sån sak som man funderar, att hur hela den här psykiska ohälsan och allt det här, hur har det behandlats och hur har man, att det har varit hemligheter, att man inte har kunnat tala om det och att man på något sätt inte har kunnat vara en hel tänkande, kännande människa kanske på det sättet. Så det där är en sån sak som jag tänker att är den där värsta hemligheten som vi har här.
Min pappa på något sätt, han ville inviga mig i de här hemligheterna. Så han berättade om själomord och om någon syfilis och sådana skulder och sånt berättade han om. Men just de här hemligheterna som nu kommer fram i de här breven, så de visste han inte om. Så att han fick veta den först när han var nästan 70. Han skrev rent de här breven och så skickade han häften till sina syskon Men hur reagerar Grälls?
Det som pappa ju sa åt mig till exempel var det att det allra värsta är att någon annan talar om oss. Att vi måste hålla de här sakerna inom oss själva. Att sakerna måste hållas. Att det är farligt liksom det där. Och jag tänker att där har din pappa när han har villat gräva, han har villat reda ut. Så han har haft ett sådant starkt behov och de andra har försökt sen täcka in det på något sätt. Och där har det varit en jättestor, det har varit säkert en jättestor motsägning. Jag har åtminstone tänkt att vi alla liksom, att vi på något sätt måste få slå oss fria och få bilda vår egen bild och så vidare. Det är en jätteviktig del att det har funnits fel och brister och sånt, men att vi kan ta oss vidare utan att vi liksom måste bryta en generation till på något sätt i den där samma tvisten.
I slutet av 1990-talet sitter alltså min pappa Janne och skriver rent breven som hans mamma skrev till sina föräldrar och till sin man. Det som kommer fram om aborten och auroformen påverkar min pappa. Han drar slutsatsen att han inte var önskad och det plågar honom. Knappast hjälper det heller att breven visar hur ofta Göta är utmattad. På de sista fotografierna av Janne är hans ögon sorgsna fastän munnen ler.
Det där att hur mycket de till exempel öda tid under mitt liv, alltså de ändå alla har varit över 50 år, på att till exempel gräla om sina föräldrar och deras liksom på något sätt arv. Så det tänker jag själv att det har varit jättesynd. Pappa var ju ofta jätteuppriven och jättearg. Det kändes på något sätt som att det här levde liksom i vår vardag. Att det var nästan så som att, men man fick ju en sån känsla av att deras skugga var ganska sådär oändlig i vår familj.
Du har hört Oönskade barn, del 2, om läkardottern Göta av mig, Anvi Gardberg. Som Göta hörde du Matilda Kruse. Det är också hon som sjunger. Och som John Lassegaroff. Dessutom medverkade Stefan Brunnov, Johanna Dikert och Alexander Uggla. Dramaturg Are Nikkinen. Producenter Marina Meinander, Sandra Wikstrand och Elin von Wrigt. Ljuddesign Nico Ingman.
Ditt öga lockar som blåbärstuvan, som smultron rodnar kinden. Ditt öga lockar som blåbärstuvan, som smultron rodnar kinden. Munnen bjuder på vin som druvan, vackra ros i skogen. Munnen bjuder på vin som druvan, vackra ros i skogen.